Då hälsar vi välkommen till ännu ett program ifrån Radio Maranata och vårt magasin där vi varje vecka tar upp om grundläggande delar i den kristna tron och i Maranata-budskapet. Vi som samtalar, det är Hans Lindelöf, Berno Widén och jag, Paulus Eliasson. Och vi har hittills i föregående program talat om frälsningen och dopet i vatten. Vi har delat lite av våra egna erfarenheter och vi har också sett på vad Bibeln säger om de här sakerna. Och idag så ska vi göra ett program om någonting som antagligen förknippas ganska starkt med Maranata, både Maranata-budskapet och Maranata-rörelsen så som den har växt fram. Det var en gång på 90-talet menar jag som tidningen Dagen, kristna tidningen Dagen, gjorde en plansch med en översikt över hela kristenheten i Sverige och dess historia. Det kan ha varit någon av de andra tidningen också, det var Petrus eller någon av dem, men på varje plats då de skapade ett sånt här träd där man kunde se alla olika förgreningar inom kristenheten, och på varje plats där det skedde en utbrytning så stod det vad som var anledningen till brottet. Varför lämnade baptistförsamlingarna metodismen, varför lämnade pingst baptiströrelsen och så vidare, och till slut då så var det en nästan parallellt med den karismatiska rörelsen så var det en utbrytning från pingströrelsen på 60-talet, och den hette naturligtvis Maranata. Och som anledning till det här brottet stod det, och här citerar jag fritt från minnet, men det var så här jag minns i alla fall, att det stod frihet och radikalitet kring bruket av andens gåvor. Det menade man då var anledningen till att Maranata gjorde sitt brott med pingströrelsen. Man kan ju vara delvis enig i det, även om det var många andra saker som stod på schemat den gången. Men i Maranatas historia så har alltid andens gåvor och andens verk stått väldigt i centrum. Och även andedopet, som är det vi ska tala om idag, vi kommer säkert komma in på flera andra saker också. Andedopet, andens gåvor, andens liv och så vidare. Och kanske vi ska börja vårt program här idag på samma ställe som förra gången, att vi berättar lite om vår egen erfarenhet runt det med andens dop, hur vi upplevde det, och så talar vi sen om vad det här betyder. Men Berno, du kanske vill börja och berätta för våra lyssnare här hur du upplevde andens dop.
Det är faktiskt, vad ska man säga, det är en oerhörd upplevelse, om man nu ska hålla det på upplevelseplanet. Just det här att ja, man får inom sig känna en kraft, och det tar ju sig olika uttryck beroende på ja, det kan bero på vilken man är, vad man är för typ av människa och så vidare. Men just det här att man får en slags förvissning inom sig att Gud bor där. Och det gestaltar sig i tungotal eller något annat liknande. Och det här, jag kommer ihåg när jag var ung, så jag har inget sånt där speciellt datum eller tillfälle, men flera gånger så upplevde man hur tungotalet det tog över. Och det här blev sen till en stor hjälp framöver i det kristna livet, i inspirationen, i blicken framåt så att säga. Ja, jag har inte så mycket mer att säga just nu, men jag återkommer här.
Ja, vad säger du Hans? Hur gick det till? Hur upplevde du det när du tog emot tungotalet, eller när du blev andedöpt?
Ja, det var ju då i samband med att jag kom till tro, överhuvudtaget blev frälst. Och det här med frälsningen blev så överväldigande för mig. Så när de började tala om andens dop tyckte jag nästan det kändes lite överflödigt. Själva frälsningen och den här erfarenheten av att Jesus lever. Och att ta tillsammans med troende som har just gjort den här erfarenheten. Nej, det var väl så att det var Jesusfolket, den gren av Jesusfolket som kom till Luleå då. Jag var ju inriktad i militära och hade möten i alla stadens kyrkor. Och som talade om det här med andedopet. Och så delades det ut skrifter. Och jag tror de bad för mig då att jag skulle bli döpt i anden. Men jag vet inte om jag upplevde någonting. Jag läste en liten skrift av en som heter Jim McGuinness om andens dop. Han hade väl, de hade något ställe i Jutatorpet. Och han hade skrivit om andens dop. Och jag tog lite ledning av det där och prövade då. Jag bad för mig själv. Där jag kunde då på regementet. Och pröva om det här gick att bara börja tala. Och plötsligt så gjorde jag det då. Jag talade ett språk som lät precis som ett språk helt tydligt. Men jag förstod inte ett enda ord. Och jag tog emot det här som andens dop då, som jag upplevde. Och sen var det något som jag också praktiserade. Tillsammans med andra som förstod saken på samma sätt.
Mm.
Och det har jag gjort sedan dess.
Ja. Och för min egen del, jag vet att, eller jag visste att det fanns en artikel i Minnesropet, en liten blänkare från när jag blev andedöpt. Så jag letade upp den så jag kunde nästan pinpointa vilken dag det skedde. Men för den som tyckte att jag döptes lite ung kanske, förra programmet så nämnde jag att jag var 11 år och skulle fylla 12 då jag döptes, så kan jag chockera er ännu mer med att jag tydligen var 8 år. Jag trodde jag var 10 tidigare, men det var sommarkonferensen 1990 som jag blev andedöpt. Och precis som med dopet egentligen, så för mig så var det en väldigt enkel upplevelse. Alltså det var, jag hade hört så många vittnesbörd från så många olika människor som hade berättat om sina, jag vet inte om man ska säga extatiska upplevelser, men ändå spektakulära på något sätt, och hur de hade kämpat länge för att få andedopet, eller hur det manifesterade sig på ett väldigt kraftfullt sätt. För mig som liten grabb så var det en väldigt enkel upplevelse, och det var på en sommarkonferens då, det var bönmöte efter ett kvällsmöte, jag gick och böjde knä där som man ofta gjorde, fick förbön, men när ingen var närvarande, när ingenting hände, när allt var liksom lugnt där i bönetältet, så märkte jag att jag talade ett språk som jag inte förstod, och upplevde en väldig frid i det. Och på ett sätt så tror jag att det också har varit viktigt, precis som det här jag nämnde med dopet, och hur den upplevelsen av att det var en väldigt enkel händelse har hjälpt mig att ge ett vittnesbörd senare till människor om hur anden kan, eller hur dopet kan manifestera sig. Så har den här upplevelsen också, där som saknade all form för extas eller suggestion eller sådana saker, eller liksom påtryckningar eller stress eller press. För mig så var det väldigt stilla och försiktigt, och det blev en bekräftelse som gjorde att att jag kanske inte drabbades av det tvivel som jag annars har över mina egna upplevelser och så. Men det har alltid varit väldigt, väldigt äkta. Och som sagt, jag fick ju det här tungotalet när jag var då 8 år, och jag har praktiserat det genom alla år och genom alla tider mer eller mindre. Men jag får säga för min egen del att den tid då det har betytt allra mest för mig. Och det här var en vän som sa till mig från sin egen erfarenhet att hon hade upplevt att tungotalet blev förnyat och blev någonting väldigt mycket starkare när hon gick igenom en kristid. Och det har jag upplevt också genom lite olika kristider, att tungotalet har varit en väldigt, väldigt hjälp. Och Bibeln säger ju det, att anden kommer vår svaghet till hjälp när vi inte vet vad vi ska be om. Så suckar anden för oss, där står i Romarbrevet 8. Och det har jag fått uppleva gång på gång, att det har blivit en hjälp på det sättet när böneorden och när man känner sig så förvirrad att man inte vet var man ska vända sig någonstans. Men det var lite om våra personliga upplevelser, men kanske Berno, om du vill börja berätta vad det betyder att bli döpt i anden.
Jag skulle vilja säga först vad det kanske inte betyder. Jag tänker, det kan lätt bli fokus på själva upplevelsen. Det ska handla om en känslokick för njutnings skull. Man ska få uppleva någonting som man tycker är väldigt speciellt. Så, och då kan man ju lätt hamna i något flum, eller vad man ska säga. Men just att bli döpt i anden, det har ju ett så mycket större motiv. Och inte minst talar Jesus om det vid flera tillfällen, hur viktigt det var att bli döpt. Och det blir en hjälp att förstå sanningen, sa Jesus. Och inte bara vilken sanning som helst, utan sanningen med stort S. Det som handlar om världen, det som handlar om synden, det som handlar om domen. Sanningen om livets viktigaste frågor. Att få en vägledare, en hjälp genom livet som alltid pekar på Jesus. Alltså anden hjälper oss att se Jesus, att lära känna Jesus. Det ser jag som det andens huvudsakliga syfte. Det är just det här att måla Jesus för oss. Och där är anden suverän.
Mm.
Verkligen.
Vad skulle du säga, Hans? Vad innebär det att bli döpt i anden? Vad innebär det här för någonting?
Det innebär att man får erfara det som Jesus själv har talat om. Och det här är ju faktiskt vad han säger till sina lärjungar i Apostlagärningarnas första kapitel. Han bjöd dem och sa, lämna icke Jerusalem, står det i fjärde versen. Utan förbida där vad fadern har utlovat för det första. Det varom, eller det som ni har hört mig tala om. Johannes döpte med vatten, men få dagar här efter ska ni bli döpta i helig ande. Bara den här versen ställer ju en direkt inför ett par frågor här. När någonstans talar Jesus om detta? När någonstans talar fadern om detta? Och det är ju klart, vi har ju åtskilliga ställen i Nya Testamentet. Jesus säger till exempelvis i Matteus evangelis 10 kapitel, när man drager eder inför rätta, i 19 versen, gör er då icke bekymmer för hur eller vad ni ska tala. För det ni ska tala ska bli er givet i den stunden. Det är inte ni som ska tala, utan det är er faders ande som ska tala i er. Och det här må väl anses vara ett representativt ställe då för vad Jesus hade i tankarna när han sa, det som jag har talat om. Men så säger han, det som fadern har utlovat. Och vad finner vi det någonstans? Ja, det finns ju mycket exempel i Gamla Testamentet på att anden är verksam och anden verkar på profeterna. Jag tänker särskilt på ett ord nu som står hos profeten Jesaja. Det heter så här i slutet av 59 kapitlet i vers 21. Och detta är det förbund som jag och min sida gör med dem, säger Herren. Min ande som är över dig och orden som jag har lagt i din mun, det ska icke vika ur din mun, inte heller ur dina barns eller barnbarns mun, från nu och till evig tid, säger Herren. Och det här är väl ett löfte om anden om något. Men då kan man ju fundera på Jesaja då. Hans barn och barnbarn, profeterar de verkligen? Jag vet inte om det inte är det här lyfter in oss i, det här ordet lyfter in oss i just en helt ny dimension. Där det faktiskt inte är så att det är så att Jesajas barn och barn, barn nödvändigtvis profeterar. Utan det är så att de som profeterar är Jesajas barn och barnbarn. Som Jesus själv sa vid något tillfälle, denne som den är min syster, min broder, min moder som sitter här och lyssnar till mig. Men hans bröder och hans mor stod utanför och försökte komma in och tala med honom. Som vi kan läsa i Markus till exempel. Jag tror det är andra kapitlet i slutet där. Vad betyder det här med anden? Ja, de här orden vi har läst nu säger något om det. Det är faktiskt, handlar om att det ger oss kraft att vittna. Också när trycket är stort. Också när vi dras inför rätta. Vilket ju kan ske.
Ja, om jag ska dela mina tankar runt just den här frågan, vad det betyder att bli döpt i anden, så får jag använda man kan ju säga som så här, ni har nämnt båda vad Jesus säger om det här, och Johannes döparen, han sa ju också att jag döper er i vatten, men efter mig så kommer en som jag inte är värdig att lösa hans sandalsnören. Och han ska döpa er, säger han, i helig ande och eld. Och det har ju diskuterats en del vad det där helig ande och eld är. Men jag tror att när man rör sig på det här området, vi talar om andedopet, vi talar om smörjelse, man kan tala om andens kraft, man kan tala om anden till tjänst, andens gåvor och så vidare, och framförallt andens frukt, så tror jag att man ska vara försiktig, och det gäller egentligen över hela den här linjen, att försöka placera anden i en låda och säga att nu har vi fångat anden i vår teologi. Vi har fångat hur anden tar sig uttryck genom det här. Och det är inte för att säga att anden är oförutsägbar på det sättet att vi aldrig vet vad anden vill. Utan anden förhärligar Kristus. Anden bevarar folket, bevarar Guds folk. Anden är den som ger kraft. Och han fungerar i församlingen och i sina vittnen. Men både från personlig erfarenhet av vad jag upplevt i mitt liv och erfarenhet av vad jag har sett att Gud har gjort i andra människors liv, och genom det vittnesbörd som skriften ger om den här speciella händelsen eller upplevelsen, så finns det vittnesbörd i skriften och i våra egna erfarenheter om att anden smörjer, alltså kommer över en människa på ett speciellt sätt som tar sig uttryck i att anden ger gåvor till människor, alltså andliga gåvor, som betyder att det är saker och ting, som verktyg som Gud ger för att människor och indirekt då församlingen ska komma i funktion. Och det här har vi då ofta med tungotalet som ett första tecken då på att det här har skett. Men samtidigt, och det får jag ju fråga er om också, för att Bibeln talar ju dels om att anden föder en människa på nytt, och det har vi talat om tidigare när vi talar om vår frälsningsupplevelse, men sen så finns det ju också det vi talar om här som andedopet eller som en smörjelse ifrån anden, och även lärjungarna i apostlärningarna 2 då anden föll, det var ju inte så att de inte trodde på Jesus eller inte var frälsta, men det var någonting annat som skedde där. Så jag får fråga er, kan jag börja med dig Berno här, vad är skillnaden mellan att få anden i pånyttfödelsen och att få anden i ett andedop?
Innan jag svarar på frågan, jag vill inte släppa riktigt än det tidigare här, för att det här med andens dop, det var ju så angeläget, så viktigt att Jesus, han befallde sina lärjungar, han sa till dem att stanna i Jerusalem, alltså ger inte väg på egna äventyr, utan stanna där och vänta på vad fadern har lovat och det ni har hört av mig. så sa Jesus. Och just att de skulle få andedopet som en kraft. Och då talar Jesus om syftet också. Det är för att ni ska bli mina vittnen. Och det här är något vi har sett under historiens gång. Vittne, det finns ett annat ord för det. Martyrer. Och se på pionjärerna, se på de som har trätt fram för Bibelns sanningar. De har fått lida för Bibeln, för dopet, för efterföljelsen och så vidare. För namnet Jesus. De har haft anden som en kraft att stå fasta i vittnesbördet. Och för att knyta an då till skillnaden mellan det som har med pånyttfödelsen att göra och andedopet. Det står ju i Bibeln att vi är födda av vatten och ande. Alltså Gud tar sin boning i den nyfödde, eller den pånyttfödde. Och i och med det så blir vi tempel. Och det här blir vi genom det Jesus har gjort. Andedopet är mera en kraft som hjälper, som leder. Exempelvis Paulus som var en Herrens tjänare. Han reste omkring och missionerade. Så står det vid ett tillfälle att han hindrades. Det står inte att han hindrades av pånyttfödelsen eller av Jesus. Det står av den helige ande att resa in i Asien. Då hade Gud en tanke, en plan med hans liv just där och då. Varför han hindrades, det står inte, men han kom ju in i ett helt annat fruktbärande arbete. Filippus, han blev ledd av anden till vägen mot Gaza. Anden leder oss. Pånyttfödelsen, det ger oss det här nya livet i Jesus. Vi är nya skapelser i honom. Och så får vi anden som en pant, som en hjälp. En kraft under vandringen. Stefanus, han var ju den första martyren vi kan läsa om i apostelgärningarna 6, 7 och 8. Och när man läser om hans liv så står det hur han full av helig ande ser himlen öppen. Och så får han kraft att stå fast och lova Jesus. Jag ser människosonen stå på faderns högra sida. Och så haglar stenarna över honom. Den helige ande fyllde hans liv.
Amen. Ja, vill du lägga till någonting Hans om det här med pånyttfödelse kontra eller tillsammans med andedopet?
Att andedopet har en särställning, det är ju klart, det framgår av det Jesus säger exempelvis i Johannes evangeliets 7:e kapitel, den berömda sista dagen i högtiden. Som och var den förnämsta stod Jesus där och ropade och sa, 37:e versen Johannes 7. Om någon törstar så kommer han till mig och dricke. Den som tror på mig och hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Så som skriften säger. Detta sa han om anden, vilken det som trodde på honom skulle undfå. Ty ande var då ännu icke given. Eftersom Jesus ännu icke hade blivit förhärligad. Det här gör ju att man förstår att andedopet har en särställning. Inte för att inte exempelvis Simon Petrus hade inom sig. Så var hans, alltså anden verkar ju inom honom när han bekände Jesus vara Messias. Jesus säger ju också det till honom. Att kött och blod är inte uppenbara det för dig, utan min fader som är i himmelen. Men han kunde ju fundera på det här att Jesus var Messias, tvivla ibland också kanske, rent av förneka som han gjorde. Och sitta som de satt och var väldigt rädda bakom lyckta dörrar. Om inte den heliga ande hade kommit över honom då på pingstdagen. Då de trädde upp, står det, Petrus jämte de elva. De gömdes inte längre. De satt inte bara och reflekterade och funderade för sig själva. De trädde verkligen fram. De klädde verkligen skott. Och bar fram budskapet om Jesu uppståndelse. Så det här är, tycker jag, någonting av vad det handlar om. Att antingen att barnaskapets and talar vi om. Att man är född på nytt. Eller att vara döpt i anden. Utrustad för tjänst.
Mm. Jag kommer ihåg en predikan. Och jag kommer inte ihåg vem det var som hade den här predikan. Det kan hända att det var en av er två. Det kan hända att det var någon annan. Men det var i alla fall många år sedan jag hörde den. Där det beskrevs just det här. Alltså anden beskriver ju Jesus. Jesus beskriver anden som en vind. Den blåser vart den vill, säger han i Johannes kapitel 3. Du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller var den går. Och både på grekiska och hebreiska så betyder ju ha ande samma ord som det här, som ett ord för vind eller luft. Ruach på hebreiska och pneuma på grekiska betyder luft eller vind. Och det är intressant att i Johannes evangelium, det 20:e kapitlet, så beskrivs det hur Jesus möter lärjungarna efter uppståndelsen, och så står det att han blåste på dem. Han blåste på dem och sa, ta emot helig ande. Och då tänkte man, ja men då var det väl där de tog emot helig ande. Han blåste på dem, det kom en luft så att säga. Som blåste på dem, och det var en slags livets luft som mötte dem. Men sen i apostlärningarna, som bara är några dagar senare, så säger Jesus att vänta i Jerusalem tills ni från höjden blir beklädda med kraft. Och då talar de om kraften. Och sen i apostlärningarna 2, när det står att de på pingstdagen var samlade, och då hördes det plötsligt ifrån himlen ett dån. Och så står det som när en väldig vind far fram. Och det är ju också luft. Det finns luft som jag andas ut, som är så att säga livets luft. Och sen finns det luft som är i ett stormväder eller i en orkan. Som det är samma luft, men den tar sig uttryck på ett annat sätt. Och då är det som är mycket mer kraftfull, som handlar om att riva och slita i de byggnader som finns och det som vi har byggt upp då, som det river bort det gamla och skapar plats för någonting nytt. Och tror jag också det här är en bild på hur anden dels är den som ger liv, men också är den som ger kraft. Berno?
Jag tänkte bara på när du talar om hur Jesus andades på sina lärjungar, ta emot den helige ande, och hur anden sen föll. Vi ska ju komma ihåg att anden, det är inte en opersonlig kraft, utan det är en person. Alltså den tredje personen i gudomen. Så det var ju viktigt att den helige ande själv skulle träda fram och utgjutas över församlingen, över de troende.
Mm. Ja, och det där är ju en väldigt viktig sak, för att ibland så behandlar man anden som att han vore en kraft. Som man pratar om bara en energi eller ett batteri liksom, eller att det är en aspekt hos fadern eller en aspekt hos sonen. Men vi som tror på treenigheten tror ju att alla de tre, fadern, sonen och den helige ande, är helt och fullt Gud. Men att de också är varsina personer, det är tre olika personer som är fadern, sonen och anden. Men sen har vi ju det här, alltså Bibeln talar ju väldigt mycket om vad anden gör, hur han önskar att fungera i människor och i församlingen. Och kanske vi ska komma in lite på det och tala om hur anden arbetar i människors liv och i församlingens liv. Vad är det som händer? Vad är det anden önskar utföra? Vad är det som händer när när anden kommer till, så att säga. Vi har kommit in lite på det, det handlar om anden till liv, anden till kraft. Men det finns ju väldigt många saker som anden gör. Och kanske Berno, vill du börja och ge oss en svar på den frågan?
Anden är väldigt ordningsam egentligen. Fast den tar sig många uttryck. Men syftet, det är ju att förhärliga Jesus. Och den hjälper oss då. Jesus, han sa så här att hjälparen, den heliga ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och när vi tänker på Bibeln, vi har ju Guds ord, det är vår ledstjärna, det är vårt styrdokument i livet. Då kommer anden till oss och också uppenbarar ordet för oss. Man kan läsa en bibeltext många gånger, men så helt plötsligt när man läser den så får man som ett nytt ljus över den texten och man ser längre, man ser djupare. Och det är anden som uppenbarar ordet för oss. Det finns många bilder i Bibeln och jag tänker på en händelse som Hesekiel var med om. Han fick en syn och då fick han se jul. Fyra likadana jul och jul som tycktes vara inuti varandra. Och de kunde gå åt alla fyra hållen utan att vända sig. Och de gick rakt fram åt vilket håll de än gick. Väldigt märklig text, men den belyser på ett oerhört sätt hur anden verkar. Det står så här i Hesekiel 1 och 20. Dit anden ville gå, dit gick de. Och julen lyfte sig tillsammans med dem, för varelsernas ande var i julen. När varelserna gick, gick också julen. När de stod stilla, stod också julen stilla. När de höjde sig upp från jorden, höjde sig också julen. För varelsernas ande var i julen. Och så vidare. Det här visar hur anden harmoniskt för de här julen åt rätt håll. Ibland är det tid för att tiga, ibland är det tid att vara stilla, men ständigt i harmoni med Guds vilja. Och lite av det här tror jag andedopet handlar också om, och hur anden arbetar i en människas liv. Just, ja, det finns många exempel i historien och inte minst i Bibeln på det här.
Ja, och vad säger du Hans om vad det är anden åstadkommer i människor och i församlingen?
Ja, vi har ju i första Korinthierbrevet en uppräkning av andens gåvor. Och det är ju gåvor som är ganska så, ska vi säga, verkligen fantastiska gåvor. Och jag vet inte om jag har mött exempel på alla de gåvorna. Men gåvorna kanske vi fattar som ett samlat begrepp när vi läser första Korinthierbrevet. Men jag har en känsla av att i vår erfarenhet får vi verkligen söka efter dem. Inte säkert att gåvorna dyker upp utan vidare. Det kan vara gåvor som exempelvis vishetens ord. Var har vi mött det någonstans? Kunskapens ord. Och har vi något exempel vi kan peka på? Helbrägdagörelsens gåvor är ju helt underbart när de är verksamma. Kunskapen, ja. Eller gåvan att skilja mellan andar står det också om i första Korinthierbrevets 12 kapitel. Det här talar ju om hur mycket anden egentligen är så att säga kapabel till. Och varför det ska säga, varför det finns alla anledning att och hörsamma apostelns uppmaning i inledningen av det 14:e kapitlet. Däremellan det 12:e och det 14:e kapitlet har vi ju ett enormt kapitel, vet vi, som kallas kärlekens höga vis, och det är inte utan vidare. Men det 14:e kapitlet inleds ju på det sättet. Far efter kärleken, men var också ivrig att undfå de andliga gåvorna. Och det är ju väldigt stort när det här blir klart för oss, när det tonar fram att det faktiskt är möjligt att söka de andliga gåvorna. Det är något man önskar att man faktiskt beskedades mer av, denna liksom både insikt och inspiration och längtan att söka efter de andliga gåvorna. Framför allt, skriver han, profetians gåva. Framför allt profetians gåva. Och i sammanhanget får vi veta att den som talar tungomål uppbygger ju bara sig själv. Men den som profeterar uppbygger en hel församling. Och det säger också någonting om vad anden är, så att säga, kapabel till. Bygga upp en hel församling.
Ja, precis. Jag får lägga till här, jag tänker också på det som står i Galaterbrevet 5 som jag har nämnts lite grann. Men där står det om andens frukt. Alltså jag har talat om andens liv, om andens kraft, och Hans nämnde här om andens gåvor. Men i Galaterbrevet så står det att om vi har liv genom anden, så låt oss också vandra i anden, står i 5:e kapitlet. Och i det kapitlet så beskrivs först det som köttet, alltså den onda naturen i oss, åstadkommer. Allt det mörka, allt det syndiga, allt det som förstör en människa, allt det som förstör för människor runt omkring oss. Men så säger han att andens frukt däremot, det är kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet, saktmod, mildhet, återhållsamhet. Och sen mot sådant är inte lagen. Så det anden, alltså anden fungerar aldrig genom gåvor men utan den här frukten. Alltså det är det som naturligt bärs fram. Vi kan ha olika tjänster, olika gåvor, olika saker och ting som den helige ande har gett oss för att vi ska fungera med dem, för att vi ska tjäna med de gåvorna. Men det här med andens frukt, det är en förutsättning för att de här gåvorna ska kunna fungera överhuvudtaget. Jag tycker att historiskt och kanske också väldigt mycket i modern tid så har vi många exempel på just hur det har missbrukats, de gåvorna som Gud har gett, därigenom att man har sökt efter gåvorna men inte odlat frukten som den heliga ande ger. Och jag tänker på när den första församlingen skulle tillsätta de här som skulle tjäna vid borden. Du nämnde Berno tidigare här om Stefanus, som var en av dem som var diakoner eller församlingstjänare i den första församlingen, som betjänade vid utdelningen, matutdelningen. Men då står det att de här männen, de skulle vara fyllda av den heliga ande och tro. Och så för att man ska kunna tjäna i Guds församling och i det som Gud har skapat, så behövs den heliga ande. Och den heliga ande lägger också ner en längtan i människor. I det sista kapitlet i Bibeln så står det att så talas det om anden och bruden. Och bruden då som församlingen, så står det anden och bruden säger kom. Alltså det finns en harmoni mellan det som anden ropar och det som bruden ropar, och de har en längtan, och den här längtan är riktad både mot människor, att människor ska komma till Gud, men också en längtan emot Jesus själv, som är det här kom Herre Jesus. Anden lägger ner den här längtan i en människa, och absolut också det här att anden skapar en harmoni i församlingen, så att vi kommer i harmoni, alltså när jag besöker en församling i Rumänien eller när ni besöker församlingar i Dominikanska republiken eller Ukraina eller var vi känner någonstans, så upplever man det där att där anden finns, där finns det en harmoni, inte bara i läran, utan det finns ett syskonskap som går djupare än någonting annat, och därför är den helige ande så otroligt viktig. Men ja,
en sak till, det här med anden, hur anden arbetar. Jag tänker, den dag då, pingstens dag då anden föll, då står det att människorna som lyssnade på förkunnelsen då, när lärjungarna fyllda av helig ande gick ut och talade om Jesus, då åstadkom det att man kände ett styng i sina hjärtan. Man blev alltså överbevisade om sin synd och man ropade, vad ska vi göra? Det här är också något som anden åstadkommer i en människas liv.
Mm. Ja, precis. Men det finns ju också de som, jag tror inte det finns kristna som förnekar liksom att anden är verksam i vår tid. På ett eller annat sätt så är ju anden verksam genom att bevara de troende, genom att uppenbara för våra hjärtan det här som du talar om, synd, rättfärdighet och dom, och när människor blir frälst så är det anden som flyttar in i en människas liv. Och så det tror jag att de allra flesta kristna är eniga i, med mindre man är väldigt liberal teologisk. Men ändå så finns det ju en stor del av kristenheten som menar att andens gåvor, det här som Hans nämnde här i första Korinthierbrevet 12 och som också står i Romarbrevet 12, om andens gåvor, helbrägdagörelse, tungotal, profetia, kunskapsord, visdomsord och så vidare, att det är någonting som är passé. Man kallar det ibland för cessationism, alltså att från det engelska ordet cease, som betyder att avta eller försvinna. Så man argumenterar att efter apostlarnas tid så tog det här slut. Andens gåvor tog slut. Och kanske ni vill kommentera det också. Är det så att vi inte ska förvänta oss att den helige ande fungerar genom de här nådegåvorna, genom tungotal och så vidare? Vad säger du, Berno, om andens gåvor här?
Ett rungande nej till det påståendet. Alltså det går så emot Guds egenskaper, Guds eget ord, där vi uppmanas gång på gång att bli fyllda av den helige ande. Och ni läste här ur första Korinthierbrevet 12. Vi har också första Korinthierbrevet 14 som talar om anden, och mellan de kapitlen så finns kärlekens lov som på ett oerhört sätt, det är som ett kitt som binder samman de här texterna. Och det här är ju den helige ande som hjälper oss att se djupet av Guds kärlek som är utgiven till varje människa. Det är inget människoverk, det är inget vi själva ska åstadkomma, utan den helige ande bor i oss och dess yttringar, de är verksamma, de består på samma sätt som tron, hoppet och kärleken som vi läser om här. Och påstå att den helige ande inte är utgjuten idag på det sätt som vi läser om i apostelgärningarna, det kan jag inte hålla med om. Det finner inget stöd i Guds ord.
Mm. Vad säger du, Hans, om det här? Kan vi förvänta oss verkligen att den helige ande fungerar idag som den gjorde på apostlarnas tid?
Ja, det är ju en härlig förväntan att ha. Men vi får liksom inte glömma att det finns ett motstånd mot den helige ande. Det har funnits i alla tider. Och Jesus talar om det här när han talar om ändens tid. Att han säger till sina lärjungar, ni ska bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och att hata Jesus, det är också att hata den heliga ande. Att stå emot Jesus, det är att stå emot den heliga ande. Motståndet mot den heliga ande var väldigt kännbart för de första kristna. Stefanus utbrist ju när han har hållit sitt tal i Apostlagärningarnas 7 kapitel, så avslutar han ju det med att säga då till de som lyssnar: ni hårdhjärtade med oomskurna hjärtan och öron, ni står alltid emot den heliga ande, ni lika väl som era fäder. Så det här med den heliga ande, det är knappast någon, vad ska vi säga, det är en väldigt realitet. Och när motståndet blir mot den heliga ande antar alldeles världsomfattande former, då har vi ju att göra med den situation som Jesus beskriver just i sitt eskatologiska tal. Det talas om en världsvid mobilisering mot Jerusalem, men framförallt mot Gud, då Jesu efterföljare kommer att erfara väldiga trångmål. Och det är en tid som kallas för födslovåndorna i Jesu undervisning. Jag vet inte, det står ju också i Bibelns inledande kapitel om det här. Och jag tycker det är ganska så intressant när vi läser i Första Moseboks 6 kapitel om hur människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, och Guds söner såg att människornas döttrar var fagra, tog till hustru dem det fann mest behag. Ja, det är en historia för sig. Men då sa Herren, står det, då sa Herren. Och enligt 1917, nu läste jag en översättning 1917, tycker det är väldigt missvisande: min ande ska icke bli kvar i människorna för beständigt. Det står inte på något sätt. Vi kan jämföra med Karl den 12:e. Min ande, står det, människorna vill inte mer låta min ande straffa sig för det kött. Vi kan jämföra med King James: the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Och jag har den ryska översättningen här som säger: min ande ska inte för evigt vara föraktad av människorna. Det talas om en motsägelse, en konflikt mellan människorna som är kött och Gud själv som är ande. Och det här är en konflikt som går ganska djupt, och aposteln Paulus förklarar ju för de kristna att det måste vara beredda på att den här konflikten går djupt in i den kristna församlingen. Och anden, säger han, står emot köttet och köttet står emot anden. Ingen Det är väldiga realiteter.
Mm. Och just när det gäller, alltså det är inte så, precis som Berno sa här, så är det inte så att det bara är under den första apostlarnas tid och under pingstväckelsen som andens gåvor har varit i funktion. Men jag skulle vilja säga att jag tror att anden har varit i funktion i alla tider, och det handlar väldigt mycket om hur man låter honom komma till, hur man låter den heliga ande fungera, för att anden kommer inte att ta sig in i en människas liv med våld, och kommer heller inte att placera människor under trans eller extas där man saknar kontroll, utan som det står lite poetiskt, profeters andare, profeter underdåniga. Det finns säkert människor som har upplevt det här med extas och sådana saker, men anden gör det som han vill, men han fungerar på olika sätt i olika tider. Men jag tror ändå att vi, när vi kommer med en förväntan till den heliga ande, kan uppleva att det finns en kontinuitet mellan det som vi läser i skriften och det som vi upplever idag, att det finns en sammanhang mellan det som de upplevde då och det som vi kan uppleva nu. Och det kanske inte finns samma behov, det kanske inte finns samma situationer. Men stort sett så tror jag ändå att vi är människor och vi har samma svagheter. Vi har samma behov av kraft och hjälp och vägledning och liv och tröst. Den helige ande kallas ju för tröstaren. Och det här är någonting som ligger universellt hos oss som människor och i församlingens historia, församlingens liv. Och i första Korinthierbrevet som vi har nämnt flera gånger, men i det första kapitlet så står det i den sjunde versen att ni saknar inte någon nådegåva medan ni väntar på vår Herre Jesu Kristi tillkommelse. Och vi har inte sett Jesu tillkommelse än, det är det som är församlingens hopp, men vi ser fram emot det och det är det vi verkligen väntar på och det är därför vi behöver en helig ande. Men vad tror du, Berno, vad är anledningen att så många kristna tror så olika om andens gåvor?
Det kan vara många orsaker. Det kan handla om läran. Det kan handla om vilka syften man har när anden kommer och uppenbarar min synd, mina intentioner. Då kanske det kan bli obekvämt för mig. Så anden gör ju att vi kapitulerar inför vår egen synd, vår egen bekvämlighet. Sen tänker jag på den romerska katolska kyrkan. Den har ju en lära som bygger på deras sakramenten. Och de menar att då prästen utövar sin tjänst vid mässan exempelvis, kanske främst där, så uppenbarar sig Gud på olika sätt då. Han manifesterar sig genom sakramenten. Transsubstantionsläran exempelvis. Och då menar man att här är det anden som verkar. Och många människor fastnar i de här traditionerna. Och romerska kyrkan, den har ju spridit sina tentaklar ut över kristenheten. Och det blir lätt stort fokus på det här karismatiska. Man går vilse helt enkelt. Anden, den vill uppenbara en tydlig, klar väg framåt. Amen.
Ja, vår program går mot sitt slut här, men Hans, jag får fråga dig också här till slut. Finns det några faror med det här att man fokuserar på de här karismatiska delarna av tron, att det blir ett stort fokus på de här gåvorna och de här manifestationerna som anden tar sig?
Jag vet inte om det inte kan bli det, därför att ta till exempel 1700-1800-talets förkunnare. De hade ju inte samma kanske uppfattning som i senare tider om andedopet. Men de var ju verkligen inte utan ande. Och deras förkunnelse om Kristus var ju, skulle jag kunna våga, jag vet inte om jag säger fel, men jag tror att man kan säga att den var strået vassare än senare generationer. Fast de inte på det sättet betonade just de här, om man säger, andens manifestationer. För anden fanns för dem i ordet. Och det fanns en naturlig där liksom, på ett annat sätt kanske när man betonar andens manifestationer för att placera sig själv i centrum istället för Kristus. Det är naturligtvis väldigt fel.
Jag tycker ibland att det finns en fara när man blandar ihop anden med andens gåvor med gåvornas bärare, för att anden vill alltid föra vårt fokus mot Kristus och lära oss mer om honom och närma oss honom. Men det finns ofta en fara att det blir en vördnad för personligheter som man säger, ja, men han eller hon är beklädd med kraft, har profetisk ande, har möjlighet liksom att ha en smörjelse ifrån Gud, så finns det en väldig frestelse både för den som har den här gåvan att utnyttja den, men också samtidigt för den som betjänas av gåvan att fokusera på det istället för att söka Kristus. Och det är därför som Bibeln väldigt ofta säger det här, pröva allt. Man ska pröva profetiskt tal, man ska inte låta sig förföras av att någon säger ja, jag har andens gåvor och det är det. Men när allt kommer till allt så finns det en maning ifrån Guds ord, och vi får väl avsluta med att säga det, att det finns en maning från Guds ord om att söka efter mer av anden, och att uppleva en längtan, utan att det går över i desperation eller fruktan eller depression, så finns det en nitiskhet som Bibeln manar oss till. Vill du säga någonting till slut, Berno?
Nej, jag kan bara instämma att vi behöver söka mer Guds ande, verkligen.
Amen. Ja, vi får avsluta med de här orden här och säga att vi som har samtalat här, det är Hans Lindelöf, Berno Widén och jag, Paulus Eliasson. Vi vill uppmana dig som lyssnar här att verkligen söka efter andens dop, sök förbön, sök mer av den heliga ande och sök Herren själv. Och nästa vecka så kommer temat att vara lärjungaskap. Välkommen tillbaka då. Gud välsigne var och en.
Jesus räcker ut dag för dag på färden, han dig leda vill. Var du är i världen, löftet hör dig till. Om en syndens bojor bundit har din själ, Jesus frihet skänker, alla ting gör väl. Till dig strömmar nåden, himlen öppen är. Skynda dig att få den, frälsa. Starka handen, Jesus räcker ut dag för dag på färden, han dig leda vill. Var du är i världen, löftet hör dig till. Jesus räcker ut dag för dag på färden, han dig leda vill. Var du är i världen, löftet hör dig till.
Det var Kristina Imsen som sjöng Öppna dig för anden. Och vi ska också lyssna till Stina Fridolfsson som sjunger Låt anden falla över oss som fordom. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Vi som har samtalat idag har varit Berno Widén, Hans Lindelöf och jag, Paulus Eliasson. Och vi önskar Guds rika välsignelse och på återhörande.
Låt anden falla över oss som fordom när dina lärjungar i salen satt. Låt samma eld från himlen komma ner till oss i kristenhetens ljumma natt. Låt samma eld från himlen komma ner till oss i kristenhetens ljumma natt. Låt anden falla över oss som fordom. Då Petrus talte i Cornelius, giv kraften med ditt ord och skingra mörkret. I kvalda hjärtan sänd ditt milda ljus. Giv kraften med ditt ord och skingra mörkret. I kvalda hjärtan skänk ditt milda ljus. Låt anden falla över oss som fordom. Dock skaror frälstes upp på heligt rum. Låt andens kraft ibland oss återmärkas och giv oss liv med evangelium. Låt andens kraft ibland oss återmärkas och giv oss liv med evangelium. Låt anden falla över oss som fordom. Då sjuka hälsa fick och döda liv. Vi dröja bedjande i löftesalen. Kom snart och kraft ifrån höjden giv. Vi dröja bedjande i löftesalen. Kom snart och kraften ifrån höjden giv. Väck Jesus kär din skara som har slumrat. Ett stenkast ifrån dig på Kidrons strand. Kom till oss åter som du fordom gjorde. Och lägg på oss din genomstungna hand. Kom till oss åter som du fordom gjorde. Och lägg på oss din genomstungna hand. Vi dröja bedjande i löftesalen. Kom snart och kraften ifrån höjden ge.